Hej och välkomna till avsnitt 1175 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer ett samtal med Tobias Andersson, riksdagsledamot och ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna, om det pågående USA-valet. Varmt välkomna. Tobias Andersson, välkommen.
Tack så mycket.
Det är ju presidentval i USA och det är någonting som ingen kan ha missat, inte ens vi som bor i Sverige, för det rapporteras om det hela tiden. Och ja, hinner du som jobbar som, ja, du är riksdagsledamot och du har fullt upp i livet, alltså hinner du hänga med något i det som händer där borta?
Inte i samma utsträckning som du naturligtvis, men jag försöker ändå hålla mig lite ajour om det hela. Det är väldigt intressant val, precis som det förra så står det ju lite, det är större värden på spel än bara USA. Det handlar ju lite om vilken utveckling vi kommer gå till och inte minst sett till de enorma upplopp som råder i USA nu, fall det är någonting som man accepterar från presidentämbetet eller inte.
Mm. Det här med alltså upploppen och såna här saker, det rapporteras mycket i svensk media och jag såg i morse på TV4 Oskarsson, Marcus Oskarsson som rapporterade och han beskrev då det som hade hänt i Kenosha, Wisconsin, och där var det ju både upplopp och där var det massa saker. Jag tyckte att han gav en väldigt obalanserad bild. Han pratade om, ja, han tyckte att Trump, han var inte balanserad medan Joe Biden var balanserad, och han gav ingen bra liksom beskrivning av händelseförloppet, de saker som hade utspelats där. Och jag kan tycka att svensk media brister väldigt mycket. Det är lite av en av mina egna utgångspunkter för denna podden, amerikanska nyhetsanalyser att balansera svensk media. Och jag noterade ett inlägg på Facebook av dig där du också skrev om, du noterade också att svensk media var dålig, jag tror att det var en artikel i Expressen som du kommenterade. Kan du berätta lite om den och beskriva vad du tyckte var problematiskt med den?
Ja, men gärna. Så här är det, att jag upplevde under ett bra tag att svensk media generellt är ganska dåliga på att rapportera, på att förstå vad som sker i USA och inte minst då sett till saker och ting kopplade till Trump i nuläget och Trump-administrationen. Och då exemplifierade jag med det med ett nutida exempel, och det var i samband med den, det har varit i över 100 dagar nu, stora BLM-demonstrationer med tydliga våldsinslag, vandalisering, man tänder eld på saker och ting och så vidare i Portland. Och då arrangerades det i helgen som var en pro-Trump-bilkaravan som började utanför Portland och körde in i Portland med tusentals personer som stöttar Trump helt enkelt, som ville demonstrera mot den förödelse som våldsbejakande BLM har orsakat i staden. Och då reagerade jag på hur Expressen återgav det hela, för då man betonade att det var pickup som deltog i karavanen för att på något sätt försöka sätta bilden av att det här är ju personer som kör pickup och det gör ju folk på landsbygden, och hela tiden det här försöker att negligera Trump-supporters. Mm. Och dessutom så beskrev man då att de som mötte upp i Portland att det var antirasistiska motdemonstranter, trots att det inte funnits någonting som tytt på att den pro-Trump-demon som arrangerades var rasistisk. Det var en subjektiv tolkning från Expressens sida. Sen var det ju också en som blev ihjälskjuten under den här demonstrationen eller under natten. Och då hade man satt rubriken på att en person död sköt under pro-Trump-möte. Och då tycker jag, när man sätter en sån rubrik, då låter det ju som att det var någon som deltog i pro-Trump-mötet som hade skjutit ihjäl en person. Samtidigt skrev man i artikeln att man inte visste ifall det var anknutet till demonstrationen. Så det var ju tydligt att man ville sätta bilden av att här har vi en Trump-supporter som begått ett hemskt brott. Men nu har det visat sig med all tydlighet att det var en Trump-anhängare som sköts ihjäl. Och utav de olika videosekvenser som finns från det hela så tyder det på att han aktivt avrättades för att han stöttade Trump. Man hör hur folk skriker att we found one och så vidare. Mm. Och det här har man ju sen inte kompletterat artikeln med. Och man har inte heller skrivit en ny artikel om det hela. Så det är den sista rapporteringen från det här, samtidigt som man då till exempel igår hade en snyftartikel om en av dem som dog när han försökte attackera Kyle Rittenhouse. Så det är ju extremt subjektiv mediebevakning, och då fick jag lite nog i det här sammanhanget och skrev en längre Facebook-status om det hela.
Ja, nej, men det är precis som du säger, alltså när det är saker som faller det svenska narrativet i, liksom, i, vad ska man säga, i godo så att säga, alltså att det är Trump-anhängarna som gör något dåligt och man misstänker det, då vinklar man det tydligt åt det hållet, men alltså, om det är åt andra hållet, man tror att nu har det hänt något hemskt mot kanske mot någon demokrat eller liknande, då vinklar man det åt att det är en högerextremist. Jag menar, man vinklar åt båda håll utifrån någon slags ideologisk agenda, och jag menar, sanningen verkar aldrig liksom vara det styrande i hur man rapporterar om USA, och jag tycker att det är oerhört, alltså det är ju väldigt problematiskt, för det ger ju en, det är ju en falsk bild till svensk allmänhet om vad som händer i USA.
Ja, men verkligen, och ärligt talat, vi har haft nu ett par personer som dött under demonstrationer. Man har skrivit jättemycket om till exempel vad Trump sa om Kyle Rittenhouse, där Trump säger att ja, men det här kommer ju utredas, och det ser ut som att han agerat i självförsvar, och hade han inte agerat som han gjorde så hade han sannolikt skadats allvarligt. Mm. Och då skriver man om att Trump stöttar då en person som haft ihjäl demonstranter. Men man fortsätter att inte rapportera om att det är helt med all sannolikhet som så att en Trump-anhängare sköts ihjäl, avrättades för att han stöttade Trump. Så det är mycket egentligen, det är en tydligare händelseförlopp vad som skedde i Portland där än vad det är kring Kyle Rittenhouse. Och ändå så är det bara det när man väljer att rapportera om, och dessutom gör det vinklat. Jag tycker att det under all kritik.
Ja, verkligen. Jag kan bara säga till er som lyssnar då, det är två händelser, en i Portland i Oregon där en Trump-anhängare vart ihjälskjuten av förmodligen en antifa-aktivist. Vi vet inte exakt vem det var eller vilka kopplingar han hade än, men. Och det som händer då, Kyle Rittenhouse som Tobias pratar om, det är en händelse som utspelades i Kenosha i Wisconsin, och då var det en, inte en Trump-anhängare kanske, men en polisanhängare kan man säga som stödde polisen, som var där med en lokal milisgrupp och sen som blev förföljd av antifa-aktivister som slog honom, och han var beväpnad och han sköt i det jag bedömer utifrån att ha sett videon. Jag är ju ingen expert, men jag bedömer det som självförsvar. Så att det är de två olika händelserna vi pratar om, bara så att ni vet. Och det liksom skildras väldigt olika i svensk media. Men ja, det här är ju jätteintressant. Alltså, man kan prata jättelänge om svensk media och hur dålig liksom rapporteringen är, men alltså man skulle prata lite grann om varför rapporteringen behöver bli bra. Därför att jag menar, den är dålig, men varför behöver den bli bra? Min åsikt är att den behöver bli bra därför att vi behöver förstå USA. USA är en viktig nation och vi behöver bygga liksom en god, sund relation till USA. Och det kan man bara göra, anser jag, om man har en korrekt förståelse för hur saker fungerar där och vad som händer där. Håller du med mig om det, eller har du något annat perspektiv på det hela?
Jag håller med helt och hållet. Framförallt så tycker jag att det är splittrande att ha en så dålig mediebevakning av händelser i sin omvärld. För att det blir väldigt svart och vitt. Den ena sidan är god, den andra är ond. Och den bilden, eller det narrativet, stärker ju svensk media återkommande kopplat till just Trump. Och jag tycker att det är väldigt destruktivt för vilket samhälle som helst att man försöker dela upp i något är bra och något är dåligt. För att det blir en väldigt onyanserad debatt, och det riskerar att på fördomar, det riskerar att på konflikter mellan grupper och så vidare, och det är uteslutande destruktivt.
Mm. Och framförallt skulle man kunna säga att det riskerar att spä på en konflikt med USA, därför att Donald Trump är en sån här person som, han hugger tillbaka. Jag menar, han är inte, om Europa säger någonting, om man gör en resolution, EU kom ju med den här resolutionen där man fördömde polisvåldet och man stödde Black Lives Matter nu i somras, och håller man på så där allt för mycket, då kommer ju Trump att bita tillbaka och tycka att EU är helt otacksamma, nu struntar vi och handla med dem eller så, något sånt där. Så jag menar, man kan ju tycka att Sverige och Europa som absolut egentligen inte vill ha konflikter, för det vill vi inte om det börjar bränna, vi är ju sådana liksom till naturen, då vad heter det, borde man väl kanske inte hålla på och mopsa sig så mycket mot USA, kan jag tycka då, oavsett vem som är president.
Jag håller helt med Ronny.
Ja. Jag tänkte så här också, alltså, kaoset och laglösheten och så där borta i USA, det finns ju en del paralleller till Sverige. Vi har sett nu det som hänt i Malmö, och ja, Sverige har ju mycket exempel som helst på, inte samma form kanske av liksom vandalism och laglöshet, men ändå samma problem, alltså polisen inte sätter emot och att det tillåts ske. Vad är dina tankar om likheterna och olikheterna mellan det som händer där och det som händer här?
Ja, man kan väl konstatera att USA har varit avsevärt hårdare drabbat av de här specifika BLM-demonstrationerna. Det kom ju en våg i Sverige, men den ebbade av ganska snabbt. Däremot så när vi pratar om laglöshet och kriminalitet och segregation i en bredare bemärkelse, så finns det ju definitivt likheter. Det är klart att vissa bostadsområden i USA har ju varit drabbade både värre och längre än vad Sverige har varit. Men jag tycker ändå att skeendena i Malmö, på samma sätt som utvecklingen när det kommer till gängkriminalitet och så vidare, tyder att Sverige utvecklas åt helt fel håll. Och ska man då se skräckscenarierna från till exempel Baltimore eller delar av Detroit och så vidare i USA, och om det på något sätt skulle vara en indikation på vart vissa områden i Sverige kan utvecklas om det fortsätter så som det gör, så är det ju oerhört destruktivt och dystert. Utan jag är övertygad om att vi behöver, precis som Trump säger hela tiden, verka för att etablera law and order, som han uttrycker det. Och jag stödjer honom i den verksamheten i USA, och jag verkar inom ramarna för mitt riksdagsämbete för att etablera det här i Sverige också.
Mm. Men just det här med law and order, både i USA och Sverige, det är någonting som de vänsterliberala, demokraterna i USA och ja, socialisterna och det här i Sverige, man stämplar det nästan som något fult. Alltså pratar man om law and order, då vill man att polisen ska misshandla oskyldiga. Alltså det är mycket, det är åt det hållet. Alltså pratar man om law and order, då är man nästan lite fascistiskt. Det låter ju fascistiskt i liksom vänsterliberalers ögon. Och jag vet ju att den retoriken används från vänsterhåll i USA och i Sverige. Men jag ser i alla fall i USA inte att det på något sätt står i väg. Därför att suget efter lag och ordning är så stort. Alltså folk inser att det finns en retorik som pratar över huvudet på oss vanliga, och så finns det verkligheten, och i verkligheten behövs lag och ordning. Och jag anser ju att vi är där både i USA och här i Sverige, att det är den situationen man är i nu. Så att, ja, vad tycker du om det?
Jag är helt enig, och jag skulle vilja beskriva det lite som ja, men låga förväntningarnas rasism, när man från liberalt eller vänsterhåll påstår att ja, men, om man är för hårdare straff eller om man är för att upprätta lag och ordning, då anser de att man har pekat ut en viss grupp för det här, och då kanske invandrartäta områden och så vidare. Vilket i sig ju är en låga förväntningarnas rasism, där de då har en världsbild där det är personer med invandrarbakgrund som måste vara de som begår de här kriminaliteten och så vidare, som vi vill komma till rätta med när vi talar om lag och ordning. Så det blir lite, men det blir en ohållbar argumentation från deras sida. Jag kunde inte bryta mig mindre om vem som begår brott. Det måste ju oaktat etableras lag och ordning i samhället. Och det kan ju inte vara på något sätt varken rasistiskt eller fascistiskt att påtala det. För det är ju vanliga svenskar som drabbas. Det är ju de som är boende i de hårdast drabbade områdena som drabbas i högst utsträckning. Det är ju för deras skull, precis som för alla andra i Sveriges skull, som vi måste etablera lag och ordning.
Ja, verkligen. Jag tänkte också lite mer om USA. Alltså, du har varit i USA vid ganska många tillfällen. Du har rest dit och du har varit på CPAC, på olika politiska event, och du har lyssnat på Donald Trump och rest omkring mycket i USA. Jag menar, du tycker om USA, förstår jag. Alltså ditt band till USA, hur kom det sig från början?
Ja, men det är väl lite slumpartat så att jag har haft förmånen att resa över i olika typer av jobbsammanhang. Och det är klart, då får man ju se ett land på ett annat sätt, och jag har stiftat bekantskaper runt om i USA, vilket naturligtvis stärker intresset och så vidare. Men man kan väl hävda att det initierades på riktigt i valrörelsen 2016. Min första vistelse i USA var när jag var på valobservation i Florida i presidentvalet 2016. Så då väcktes ju intresset på riktigt. Och min senaste utlandsresa var faktiskt till CPAC i Washington DC, som ju var precis där i månadsskiftet februari-mars, och strax därefter stängdes ju hela världen ner.
Ja, precis, just det. Men jag tänkte alltså, innan du åkte till USA, för det här, eftersom jag är så USA-intresserad, så är jag nyfiken på vad som förändrar människors syn på USA. Så att innan du åkte till USA då, 2016, hade du då en typisk svensk bild av USA? Alltså att USA är ett kanske lite konstigt land, ett bra land, men ändå att de har ett konstigt parti som heter Republikanerna. Eller hade du redan på förhand en positiv inställning till, ja, till Republikanerna?
Jag ska väl säga att jag hade definitivt ingen negativ inställning. Jag har ändå varit medlem i Sverigedemokraterna sedan 2012 och kanske inte fastnat i den mainstream-fåran knuten till amerikansk politik. Däremot så hade jag inte heller den här kanske fascinationen av varken USA eller amerikansk politik eller republikanerna, för jag hade helt enkelt inte den inblicken eller den kunskapen och det intresset, utan det väcktes på riktigt under den resan. Men före det så var jag väl förhållandevis neutral i min syn på amerikansk politik, samhälle och tvåpartisystem.
Just det. Och nu, om jag förstår saker rätt i alla fall, så stöder du Donald Trump och han står inför omval. Kommer du resa över till USA något nu i höst?
Min förhoppning är det att det råder ju fortsatt reserestriktioner, och även om jag reser som parlamentariker så är det en självkarantän vid efter landning där. Så jag håller tummarna för att reserestriktionerna lättas. Jag har bokat flyg över så att jag har det ifall det skulle gå. Och i sådana fall så ämnar vi spendera valnatten i Washington DC, men före valet kunna resa runt i ett par swing states. Inte minst intressant att besöka Pennsylvania och Michigan givet utgången 2016 och sådär. Och prata med amerikaner, bilda oss en fördjupad förståelse om psykologin bakom Trumps framgångar och förhoppningsvis då se när han tar hem segern på nära håll.
Mm, just det. Mycket intressant. Jag kan också säga att även om man stöder Trump som politiker och sådär, jag stöder också Trump, så stöder man hela USA. För att när man pratar om vänsterliberaler, var ju nu Fredrik Reinfeldt som är ute i tv och pratar väldigt mycket om att om Donald Trump vinner sitt omval, då kommer västvärlden att gå under och det kört egentligen för världen om Donald Trump vinner sitt omval. Och på den vänsterliberala sidan så tycks man tycks älska ena halvan av USA, det demokratiska USA, och sen så hatar man, eller avskyr i alla fall, den republikanska halvan. Vi som konservativa, vi avskyr inte USA när de styrs av demokrater, det är viktigt att betona, utan vi gillar hela USA, sen föredrar vi bara en sida, republikanerna. Jag antar att du håller med om det också.
Det gör jag absolut, och vi skulle Biden vinna nu, då får man ju för alla skull, både för amerikaner, för mina vänner där, såväl som för med Sveriges och EUs relation med USA, hoppas att han styr landet på ett bra sätt. Däremot är jag fullt övertygad om att Trump skulle göra det avsevärt bättre. Och dessutom så är jag skarpt kritisk till hur länge Biden hade haft kognitiv kapacitet att styra landet.
Mm. Just den här öppenheten, vi kan avsluta med det, den här öppenheten jag såg på Fox News igår, att Joe Biden hade haft från, om det var i april månad till nu i, eller till i slutet av augusti då, så hade han haft 5 tillfällen på sina presskonferenser där han öppnade upp för frågor från reportrar, medan Donald Trump hade haft minst 150 tillfällen när han hade liksom tillåtit reportrar att ställa frågor. Jag menar, jag tycker det säger ganska mycket om vem som är mest öppen, transparent mot allmänheten, och där kan jag tycka att svensk media, när man hela tiden klankar ner på att Trump är inte demokrat, varför tar man inte upp en sån sak? Alltså transparensen, öppenheten, skillnaden där.
Jag håller med. Hade det varit det omvända så är jag övertygad om att man hade skrivit spaltmeter om att Trump vägrar att svara på frågor och så vidare. Men det ligger ju inte i det mediala intresset precis på samma sätt som man hade skrivit. Det hade varit varenda tidning hade haft det på löpsedeln fall det hade visat sig att det var en Trump-anhängare i Portland som hade skjutit ihjäl en obeväpnad BLM-aktivist eller Antifa-aktivist. Men det faller helt enkelt inte i smaken. Det passar inte i narrativet och då undviker man det heller.
Ja, precis. Nåväl, men det var alla mina frågor, så att tack så mycket Tobias för det här samtalet.
Tack så jättemycket.
Det var avsnitt 1175 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.